Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Om vi förra veckan slog fast att det var finaler av det väntade och drömmiga slaget på damsidan, så får vi väl nu då slå fast att finalen på herrsidan var desto mer oväntad. Den kommer vi snacka om idag. Vi kommer också beta av lite hur det har gått på ditt träningsläge, Josef. Du har ju tränat, du måste ju vara uppe nu på närmare 100 pass eller någonting de senaste veckorna.
Ja, inte långt ifrån i alla fall.
Helt otroligt. Och sen så kanske vi rundar av med lite All-Star Team-snack. Och om det vill sig väl så ska du också få göra fotarbetet som utrikeskorrespondent och snacka lite Champions. Det blir väl bra?
Det blir jättebra.
Vi börjar
ju, ja. Ja, men det är, jag tänkte bara säga, det är ju oväntat som du sa. Mm. Men det känns ju ändå som en drömmig final. Med alltså Ystad mot Skövde, vilket jädra hålligång det kommer bli. Både på läktare och i de städerna på något sätt.
Mm. Det är ju två fina lag och två lag som inte har vunnit på... Jag tror det är så här då, mycket länge i Ystad IFs fall och aldrig i IFK Skövdes fall.
Nej, precis. Det har de väl aldrig fått sluta höra i Ystads fall, att det var väl det fina året 92 som de vann senast. Det är ju två alltså klassiska handbollsstäder som ju suktar efter ett guld, och just... Jag är jävligt taggad på det du nämnde, Charlie, nämligen just den här publikfesten. Det är klart, Kristianstad, där har vi ju varit lite bortskämda med de senaste åren. De har ju alltid varit där uppe, men framförallt Skövde tycker jag de senaste åren, sen de fick ordning på ekonomin lite där efter de riktigt tuffa åren, och det började väl ljusna i klubben. Och det här är väl kulmen av det liksom. Men under den perioden så har jag också verkligen publiken hittat tillbaka. Och nu senare såg jag, kommer inte ihåg vad de kallade sig, om det var Skövdes blåbönder eller något åt det hållet.
Mm. Med F också, ja. Skövdes blåbönder.
Ja, exakt. Så att det var också fint när det är typ bara 12-åringar. Och då liksom så här, gör en glimt till det gamla med den stavningen. Mm. Men ja, nej, de har verkligen hållit igång bra. Så det blir ur publikhänseende en fantastisk finalserie.
De jobbar ju med, till och med på Bayern-manér nu då, marscher har jag noterat. De samlas upp på något torg och knatar ner till hallen sen. Får man ju uppskatta.
Ja, de jobbar väldigt mycket så. Kommer in, går runt i hela hallen när de väl kommer in också.
Jag trodde du skulle säga att de runt på runt hela... ett varv utanför,
ja,
det.
Ja, det gör de. Det var ju lite roligt nu när vi gjorde match 3 var det. mellan Skövde och Kristianstad. Så var det precis då. De börjar ju på något torg där och så marscherar de hela vägen bort i samlad trupp. Och så kommer de in i hallen och så var det bestämt att de skulle ta liksom ett litet ärvarv uppe på... Ja, liksom den, det är liksom som ett litet etage över första läktaren. Sen finns det ju ett litet överhäng där. Liksom. Men ja, där man rör sig helt enkelt uppe ovanför läktarna. Där skulle de ta ett litet varv då och gå runt. Och precis det varvet tar ju de då när vi, liksom, jag och Putte som står precis där. Vi ska stå och ja, göra sändning helt enkelt. Och då passerar ju de här fulla, du sa 12-åringar, men jag hoppas att de var lite äldre. Och förbi, och så liksom får de syn på oss och det är ju ball. Och då börjar alla så här: vi älskar Westberg. Och så är det en som bara: Ors Harley. En. Och ingen annan hockar på.
Det förklarar ju också att, ja, det förklarar ju också varför Patrik Westberg då sen gick till klacken och intervjuade dem. Typ, var det i paus eller precis innan andra halvlek skulle gå?
Ja, det var i match ett. Det var i match ett där, så han hade ju bryggat för, han har ju borgat för den kärleken där, helt klart.
Det är också en fin dialektmatch. Jag tänkte på nu när jag hörde dig härma Skövde. Det är ju två ganska signifikanta dialekter.
Absolut. Jag förstår ju den ena. Vi får inte, när vi ändå nämner Skövdes blåbönder så får vi inte glömma de Ystads klack då. White Angels som någon kallar sig. För om vi glömmer dem, då blir det ett jävla liv. För de var väldigt noga med att skriva till mig när vi gjorde... Sävehof Ysta också, match 3 där. Det var precis när, det var i samma dag som Bengen hade dött. Då var det liksom så här, var det från en i klacken då, hade taggat mig och Westberg och bara: vi gjorde en hyllning till Bengt Johansson. Hallå. Hallå. Såg ni vår hyllning till Bengt Johansson? Och sen så bara skicka en bild så här: det var lite dåligt att ni inte uppmärksammade vår hyllning till Bengt Johansson. Och så bara gled ut i sanden. Så var det någon på typ Ystad lokal, Ystad Allehanda, hade streamat matchen någonting, så bara: vi filmade ert skynke, den hade skrivit Bengt. Och de bara: ja, det var skönt att någon uppmärksammade det i alla fall. Och sen nu så såg jag att han hade såg att han hade i match 4 hade han också skrivit till Daniel Kristiansson då, som var på plats: filma oss i klacken här, vi jobbar på bra här i klacken, kan ni uppmärksamma oss nu kanske när vi hyllar Bengt Johansson igen. Så att Viktor, White Angels, fan vad vi kommer uppmärksamma er nu på läktaren alltså.
Ni gör det jättefint. Lite handboll då, för att det är ju två ovana guldvinnare då i alla fall, har vi slagit fast. Båda har ju varit i final, men inte riktigt de där topptippade lagen. Så jag tycker vi ska ta några minuter och prata om vad respektive lag har gjort bra och som har tagit dem till final. Och vi kan väl börja med Ystad då, tycker jag. Vad är det de har fått ihop den här säsongen jämfört med tidigare säsonger? Vi vet ju en grej, det är ju den tydligaste av dem alla, nämligen att Kraft har klivit in och gått tillbaka och vunnit målvaktskamper. Men vad har vi mer?
Vi har att Kim Andersson har inte skadebekymmer i slutet av säsongen som man har haft tidigare, utan han såg till att operera det under säsongen, så att nu är han fit for fight och bättre än på länge. Och så har vi en, skulle jag säga, för första gången på ganska länge Ystad, en given playmaker i Julius Lindskog Andersson. Och vi har ju hyllat honom för med rätta, men vi får liksom inte glömma att en av anledningarna till att han har blomstrat så mycket i både kvart- och semifinal är ju för att Kim Andersson också har kommit tillbaka. Vi pratade lite om att, eller jag har pratat om att, jag kanske hade förväntat mig lite mer av Linsko Andersson. Jag tycker han är en bra värvning, men jag trodde ännu mer på honom i grundserien. Men det är ju en mix av att det är slutspelet det gäller och att nu så är alla bitar på plats. Och de verkligen sådär 100% fokuserat på att få ihop spelet. Så att de två, jag tycker de två är jävligt bra ihop liksom, och de har fått ihop en bra helhet i det.
Ja, men också Jonathan Svensson har ju blivit ett år äldre och ganska mycket bättre. Alltså att han är ju lite svårplacerad ibland med tanke på att han är ju en så här stor och kraftfull skytt. Samtidigt är han ju Styrs bästa assistspelare, i alla fall i grundserien. Och kom, jag vet inte om han kom ett eller två eller trea i assistligan. Men han kom väldigt högt upp i alla fall.
Lite oväntat för mig måste jag säga.
Ja, och det är lite det jag menar. Det är inte det man tänker på. Och sen så, alltså jag tycker väl att han ibland fortfarande tar en del ganska dumma beslut. Framförallt när han blir lite ivrig när han själv har farten uppe och kanske skjuter i lägen där han inte borde skjuta. Jag är helt övertygad om att han kommer fortsätta utveckla den delen, för den liksom formkurvan eller utvecklingskurvan på just den här värderingsbiten har ju verkligen gått rakt upp så att säga. För att en hårdskjutande spelare har ju varit sedan han föddes, kan jag väl gissa mig till. Men han har också blivit samtidigt så Filip Stenman i försvar. Sett till förväntningen innan säsongen så tror jag inte han har levt upp till alla förväntningar med tanke på den skada som han ju har hämmats av väldigt, väldigt mycket, och har inte blivit så mycket offensivt spel, men han är ju verkligen navet i försvaret utan tvekan.
Han tappade ju den komponenten då i sitt spel som åtminstone för mig var den mest utmärkande, nämligen det här älgandet i andra fasspelet. Mm. Där tror jag han hade kunnat göra hur mycket mål som helst i handbollsligan, men den är borta.
Ja, och samtidigt så tror jag att det kanske har varit, vi pratade ju en del om det här om med helheten och få ihop det, det kanske har varit tur för Ystad som lag att Filip Stenman, med tanke på så bra hur Jonathan Svensson har gjort det på vänster nio framåt. Och hade Filip Stenman varit frisk, då hade han säkert inte fått det förtroende offensivt som han har fått, Jonathan Svensson. Och blomstrat under det liksom. Alltså så är det ju alltid, den enas död, den andas bröd. Men jag tror att det kanske har gynnat Ystad som helhet. Eftersom Stenman hade haft garanterat ganska långt snöre med tanke på det namnet som man är på vänster nio.
Nej, jag håller med. Och i början av säsongen så såg vi ju ändå tendenser till det som du pratade om, Schelin, att då var han ju ändå, spelade han betydligt mer i anfallsspelet, Filip Stenman, och gjorde några sådana där älgningar som du säger, men det har ju inte fungerat för honom på det stora hela. Och, nej, men det kan också varit en grej att relativt tidigt så stod det ganska klart liksom. Att så här kommer det bli nu, och då kommer han få bli försvarschef och kommer ha 100% fokus på det. Precis som att en skicklig playmaker eller offensiv spelare som byter anfall försvar kan fokusera helt på anfallsspelet, så är det ju samma för Stenman med det här då. Så han kanske rent av har varit ännu bättre i försvaret än om man hade gått båda vägar. Det vet man ju inte.
Nej,
sen är, ja, så det är ett byte som ska till, anfall försvar byten, och det ogillas ju generellt, men Ystad har fått det att funka tycker jag.
Kan det vara så, för det är ju många anfallsspecialister, Lex Puyol, som inte har sin största styrka bakåt. Och sen så finns det ju tvärtom då de som är bättre bakåt men inte så bra framåt. Min känsla är att vissa då, Lex Stenmalm kan vi ta nu då, blir ännu bättre på sin superkraft när de slutar göra den andra grejen.
Ja, och det är ju bara att titta på några av de främsta vi har haft på den den grenen att spela försvar. Järnemyr, Tobbe Karlsson, Ola Lindgren, alla de har ju en gång i tiden varit vänsternior. Och sedermera inte kunnat vara det av olika anledningar, eller varit för dåliga eller skadade. Jag vet inte riktigt varför Ola Lindgren inte spelade anfall efter VM90 i princip. Ursäkta om jag missar några år. Men i både Järnemyrs och Karlssons fall så är det ju skador som ligger till grund för det. Och de har ju då verkligen liksom blivit specialister som du säger. Och sen är det, alltså, och det säger jag ju även fast man ibland tenderar att höja spelare som försvarsspecialister bara för att de, det är det enda de kan göra. De är för dåliga för att spela anfallsspel, men vi kan ha dem bakåt och då blir de per automatik en försvarschef. Det är ju inte riktigt heller sant. Men i de här fallen så är ju alla överens om att de är riktigt bra bakåt. De är liksom med landslaget, spelar i Barcelona och Flensburg enbart för att de är så jävla bra bakåt. Hade Tobbe Karlsson varit en tvåvägsspelare så kanske han inte hade haft den karriären. Det kan man ju bara spekulera, men jag tror det ligger något i det du säger.
Man glömmer ju faktiskt hur bra Tobbe Karlsson faktiskt var i anfall i en elitseriekontext.
Mm. Mm.
För att där var han ju, alltså han sköt ju, sett till sin fysik så sköt han ju otroligt löst och vänster nio liksom, för att han hade ju den här axelskadan som Charlie var inne på, men han var ju ostoppbar i sina genombrott.
Ja, han sköt ju alltid från 5,5 meter. Exakt. För att han kom alltid igenom.
Och det höll, men det höll ju sen inte när han gick till Nordon först väl och sen ser det med Flensburg, och då fick han ju inrikta sig. Men hade han spelat till exempel en hel, eller hela livet i elitserien, då hade han ju, då hade han nog fortsatt, tror jag, och varit överjävlig på det också. Men det är klart, för att nå hela vägen upp så vi kan fort ge upp den drömmen, eller vad ska jag säga.
Mm, så är det. Där nöjer vi oss för Ystad IF då. Så går vi på IFK Skövde. Vad är det de har gjort så jävla bra som har tagit dem till final?
Ja, men de har ju ett, jag tycker de har väldigt många bra spelare. De är farliga överallt, verkligen. Och det har jag också sagt i den här podden, att det blev tidigt klart för dem att Hanis och Ljungqvist inte, Viktor Ljungqvist inte kunde spela. Så det har liksom inte hackat så mycket för dem. Det har inte kommit i två omgångar. Hanis avstängning kom inte i november och Ljungqvist korsbandsskada i februari när han redan liksom, de var inkörda. Utan de har kört med det här laget hela säsongen. De har fått bra utväxling på islänningen på vänsternie, Bjarki Marsson, eller vad du kallar honom.
Ja, alltså, jag kan verkligen inte förstå vad det är ni heter.
Jag tycker vi gör det så enkelt för oss.
Bjarki Valdimarsson.
Ja, okay. Snyggt att du sa det.
Bjarki
Marsson. Och så har de, alltså de har också fått vara, förutom de då jättestora tappen, som ändå Ljungqvist och Hanis hade kunnat paja en hel säsong för ett lag, alltså tappa två sådana spelare, så har de undvikit nästan alla andra sådana pisskador. Alltså Helt Jepsen, jag vet inte om jag har sett honom missa så här få matcher som han har gjort den här säsongen. Utan att bakgrundskolla det så är min känsla att han alltid missar, har en period när han missar lite matcher på grund av en känning eller han har problem med någonting. Turin kom tillbaka från korsbandsskada och gjorde väl, vad fan var det, typ 16 mål i första matchen tillbaka eller något sånt där. Så det är ju bara flutit på väldigt bra för dem. Så det är väl den stora grejen. Bra på alla positioner, kanske högsta, vad säger man, högsta... Högsta nivån på målvakt också. Nej, men högsta nivån på målvakt.
Ja, och tycker också att man pratar lite om att det är Skövdes sista chans så att säga. För det är väldigt många som lämnar. Och så inför nästa år. Och det är egentligen skitsamma. Men det jag ville komma till var att den här gruppen har ju verkligen varit
kontinuerlig.
Precis, den har varit kontinuerlig och de är väldigt samspelta kring de här positionerna, framförallt ja, då Mattias Helt och Dan Bäck Hansen har ju ett fantastiskt samspel, men även då ihop med Jack Turin, och så har de lyckats få in då Bjarki Marsson i det där, så att de har verkligen, och ja, jag vet inte, jag har ju sagt det flera gånger i den här podden att jag kan inte alltid förstå hur de gör det så bra. För att jag ser inte, men alltså resultaten talar ju verkligen för sig själv. De har förlorat en match i slutspelet, kom tvåa efter en tung start också på säsongen. Och sen en annan grej som jag inte heller ska underskatta, som är apropå lite det vi pratade om förra veckan kring Kristianstad där, med att få ihop helheten, att Christian Svensson kom tillbaka från från pensionen, handbollspensionen, att det verkligen, han bidrar framförallt den möjligheten att kunna byta ut Jack bakåt framförallt, eftersom han kan ibland vara det svaga kortet i försvar och bli lite utblottad på det liksom. Men just den möjligheten att kunna ha Christian Svensson att dels vila Jack så att han får fokusera på anfallsspel för att han är så pass viktig där, men också de gångerna när det inte riktigt funkar för Jack bakåt. Alltså han har det också, ska jag säga, så han har verkligen utvecklat det de senaste säsongerna, men ibland så har han matcher där han har det kämpigt bakåt, och det, där har Christian Svensson fyllt en funktion som är väldigt viktig.
Sen tycker jag det är intressant att det är två lag som besitter stor skyttekraft, för det känns som det har varit ett litet skifte i, ja, kanske framförallt svensk handboll, men förmodligen även lite internationellt också. Helt klart internationellt när jag tänker efter, att det är liksom inte det här skyttebetonade längre, utan det ska gå snabbt och det är mycket spelvändningar, och på grund av att man har högre avslutningsprocent ju närmare mål man skjuter, såklart, så vill man komma till de lägen hela tiden, och Sävehof är väl det tydligaste exemplet på det här och har gjort det väldigt framgångsrikt. Det ska vi inte stå här och låtsas som något annat, men jag tycker att Skövde och Ystad IF båda har liksom utvecklat en fin mix av det. Att liksom Jack Turin, han kan avlossa ett skott från 10 meter på nästa, han behöver inte tre steg och komma i en lång båge så som du tänker ett klassiskt 9 meters skytte eller en bombaskytt, att han så här kommer han och får en mittväxel och ett nedhåll och allting stämmer och det är solsken, då sätter han den, utan som Kim Andersson, Jack Turin, egentligen Helt Jepsen, Jonathan Svensson som varit inne på, de behöver inte mycket utrymme, de är bra i genombrottet, de är skickliga på att hitta linjespel om det behövs, de liksom ligger gärna och kör smuggelspelet på 9 meter, men kommer de tillräckligt nära och det är en liten lucka mellan två försvarare, då har de ett sånt jävla hårt och rappt tillslag, och det har ju till exempel jag saknat i Sävehof, för att när Rune Skröder inte är med, då är det liksom, Elias är ju, jag säger det, han är ju på en egen planet ibland. Men annars är det ju inte jättemycket skytte som finns överhuvudtaget där. Medan i Ystad och Skövde så har de, tycker jag, båda delar i sitt anfallsspel. Varierar mer.
Snyggt, det var det jag skulle komma in på lite. Kristianstad pratade vi om förra veckan, vad de saknar för att å sin sida ta sig till final. Men vi kan väl också nämna några ord då om vad Sävehof saknar. Vad är det som gjorde att topptippade laget inte kommer till final?
Ja, nej, men jag tycker väl egentligen att ingen kan säga det bättre än vad Mikael Apelgren sa själv efter intervjun nere i Ystad då. Och jag har varit inne på det här några gånger under säsongen också, att de blev lite väl smala i sin trupp, i truppbygget generellt. Liksom. När Olle Ek dessutom försvann med korsband, som var liksom den här naturliga... Man behöver ju ofta minst tre högerhänta spelare att kunna rullera på vänster mitt nio, och när han försvann då så blev det lite kämpigare där, visst Stenbäcken, men han har också varit stand-in åt Adam Blanche på mitt sex, och som inte heller är en helt naturlig position och lite sådär, och nu under slutspelet så har ju Rune Schröder varit sjuk och haft liksom knappt kunnat träna mellan, jag kommer inte ihåg om det var mellan match 1 och match 2, och sen knappt träna igen mellan match 2 och 3 och sådär, och Elias fick ju problem med sin fot där det blev, jag tror att det var det som fällde dem faktiskt.
Gick ju också rätt hårt på den då ganska begränsade truppen även ut i Europa. Vi berömde ju deras Europaspel, och så lite otur där så gjorde att de inte tog sig hela vägen till Final Four i vilken turnering då, Charlie?
Är det European League eller?
Ja, precis. Den näst bästa kan vi ju också då poängtera. Så har vi det sagt. Men gick ju väldigt hårt där, och det slet väl på spelarna och bidrog säkert till att det såg lite tomt ut i tanken nu på slutet.
Ja, men såklart. Alltså, som jämförelse då inför match 4 där Ystad slog ut Sävehof, så hade Sävehof spelat 55 tävlingsmatcher tror jag. 54 eller 55 tävlingsmatcher och Ystad IF 40. Så det skiljer 14 matcher i alla fall.
Oh, yeah.
Och det är ju rätt mycket då, som du säger, på ja, när det är i princip samma gubbar, i alla fall på vissa enskilda positioner. Sen är det ju, alltså, på ett sätt och vis, jo, har de, inte, och... de har inte en smal trupp på alla sätt och vis. Alltså på vissa positioner har de ju ganska bra beställt, men på just mitt nio positionen har det ju varit väldigt tydligt att så jävla mycket hänger på Archipa Götu. Och det spelet de vill spela, så har det ju verkligen varit förödande för dem. För när Skröder saknade, så tycker jag Pontus Bolin gjorde en jättefin match i Ystad. Men det är ju inte så att de vill eller kan spela med Pontus Bolin och Skröder, utan de vill ju hela tiden ha Archipa Götu eller Olekto eller William Andersson Moberg för den delen nästa säsong. Alltså det är ju det spelet de vill ha. Och det, till slut blev det väl lite, lite för mycket där. Och ärligt talat så har vi ju suttit här också och frågat, när fan kommer dippen? Det är inte liksom, det är inte rimligt att de går hela hösten och hela våren och det kommer inte den här dippen. Jag hade förväntat att den skulle komma, och att den skulle komma i Europaspelet, eller att den skulle liksom komma i en stenhård december som det alltid är. Och så bara, men vad fan, nej, de vinner ju nu med. Och men nu blev det på något sätt för mycket för dem. Inget snack om det. Så de mäktade inte med. Medans Ystad tvärtom verkligen lyckades pricka in precis rätt form.
Mm. Josef, så ska du få berätta lite om ditt träningsläger nere i Frankrike. Jag tror, börja från början, för de flesta lyssnare vet nog knappt att du är på ett träningsläger, och de vet sannoliken inte varför du är där och vad tanken är att det ska leda till, och hur du ens kom på tanken att åka ner till södra Frankrike och ligga på ett vad heter det, luftmadrassgolv i en skolsal och kämpa röven av det.
Ja, och vad heter Biggest Loser i Frankrike?
Ja, jag vill prata lite om det, men det kanske var ett Patreon-avsnitt, eller?
Ja, men lite grann tror jag vi har pratat om det, men det kan nog finnas anledning att repetera, ja, det, ja, tror jag.
Nej, men det vi kan repetera är ju att jag skadade mig i för några månader sedan och började operera mig, och sen så är det ju rehabiliteringsträning som gäller liksom. Och då när jag höll på med rehab, då sa så här min sjukgymnast och klubben och sådär, ja, men du borde åka till Capreton. Och alltså, och kan jag säga, min franska är ju inte speciellt vass, och det är så mycket liksom information och grejer som bara flyger rätt över huvudet på mig. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Ja, visst, jag åker väl dit. Liksom, om ni tycker det, så åker väl dit. Och visste liksom inte riktigt om vad det var. Sen så fick jag efterforska i det här. Och de förklarade att det är ett rehabiliteringscentrum. Jag är ju på då Centre Européen de Rééducation du Sportif. I Capreton i sydvästra Frankrike. I närheten av Biarritz. Och det som det här är väl, det här är väl ett typ av sjukhus men där fokus är på rehabilitering från, alltså för idrottsmän, för skadade idrottsmän. Och vi tränar från morgon till kväll i princip för att folk ska återhämta sig från sin skada. Så att varje morgon klockan 9 så är det konditionsträning 9-10. Klockan 10-11 har jag cirkelfys som då är specialiserat för ihop med en sjukgymnast / fystränare för min axel liksom. Och så är det då, vi är uppdelade i mindre grupper lite beroende på vilken typ av skada man har. Så att jag var med en longboard-surfare som heter Eduardo som för 2 månader sedan bröt nacken när han ramlade på en sten.
Då ska jag inte skratta, men longboard-surfare har ju ändå någonting.
Ja, jag vet. Ja, men det är ju väldigt mycket surfing här nere i de här delarna av Frankrike. Så att vi tränar ihop och då är det ju fokus då på axlar för oss som är skadade i den delen av kroppen. Det är ju väldigt mycket folk här med korsbandsskador som då givetvis gör liknande träning fast för sina knän då och sådär. Men sen så är det lite lunch och sen så är det på igen efter lunchen liksom. Så är det styrketräning för benen då i liksom och ja, annan typ av träning, löpning och vatten, fys och massa olika grejer liksom. Och så är det olika elit, jag är ju en någon typ av elitidrottsgrupp där det är olika elitidrottare från hela Frankrike i princip som har kommit hit med olika skador.
Ja, det är egentligen det enda som jag vill fråga dig om. Har du träffat några mäktiga kollegor där?
Nej, inte så mäktigt. Det är som sagt, det är väldigt mycket, rugby är väldigt stort här nere i södra Frankrike. Så det är väldigt mycket rugbyspelare. Nu kom det en kille här för några dagar sedan. Jag har inte snackat med honom, men han spelar fotboll. Han tillhör PSG, men är på lån i Bordeaux. Är väl nog, ser ganska ung ut, så jag gissar att han får inte jättemycket speltid i PSG framöver, tror jag inte. Men så är det någon, var det någon, tränar med någon annan fotbollsspelare som jag tror spelar i Lens. Så att det är lite fransk mästare i pingis. Tristan, mycket trevlig.
Okej, <Okay. laughs> var han skadad?
Nej, han faktiskt bara korsbandet, jag fattar ingenting.
Är det som någon kommer med bussen också och lastar av de nya? Att ni sitter där och slår med era muggar, era celler så här. Fresh fish.
Lite så är det faktiskt. Alltså jag minns ju det var, framförallt för mig då som utlänning, som jag har ju kommunikationsproblem. Och kommer in och fattar, det är väldigt mycket som sagt som flyger över huvudet på mig som jag inte fattar. Och så hade jag ju någon genomgång här med en sjuksköterska som förklarade hur saker och ting funkar. Och eftersom jag kan ju ändå lite franska och liksom försöker ju, då blir det ju alltid att de kör ju all in på franska liksom. Så blir det att man kanske fattar 30% av det liksom. Men den känslan jag hade när jag kom hit för 3 veckor sedan, helt så här, fattade ingenting och visste inte.
Alla bara kollade på det och skrattade lite.
Exakt så. Och så ser jag nu de här nya då komma, han fotbollsspelaren till exempel, med precis på det knät tror jag.
Och du bara
vi har, alla har samma blick liksom. Men sen så man blir precis som i fängelse, man blir liksom förhärdad och lär sig vilka man ska hänga med och vilka man ska undvika.
Du måste ha ett gäng. Vilka man ska hänga med. Man lär sig. Vi hade när jag kom till Alingsås, så hade vi en finsk målvakt som heter Petter Forsström. Och han skrev alltid att när det var någon ny kille, någon ung eller någon från juniorerna med, så sen i duschen, då stod alltid han så här. Och såg bara så jävla äcklig ut. Och sa såhär, har ni tittat på han, den nya pojken. Den fina pojken där i hörnet. Sätt den söta pojken. Och så här, vi bara gjorde alla så jävla obekväma hela tiden. Så exakt de vibbarna jag får från det här.
FIFA. Men du Josef, ger det någon effekt då att träna fys 7 timmar om dagen?
Ja, men det tycker jag verkligen. Det här var verkligen precis vad jag behövde. För att det är också, det är klart att man ska återhämta sig från en skada. Men det som också händer när man blir skadad är ju att alltså, man säcker ihop i allt annat också så att säga. Man förlorar ju väldigt mycket kondition och sådär. Alltså, när man var nyopererad så fick man ju inte träna någonting liksom. Så att det här blir väl lite som en försäsong inför försäsongen. Så att jag tycker verkligen, sen är det klart alltså jag är fortfarande ganska långt ifrån handbollsspel i några månader i alla fall, så att det är liksom nyanserna av hur axeln mår, är det är så svårt att tyda på. Alltså jag hade ju tränat på mycket axel, jag kör ju axelrea på hemmaplan också, men just det där alltid andra, konditionsträningen och benfysen och sånt, de grejerna tycker jag har varit väldigt bra. Och det är alltid bra liksom också att få ett litet break och liksom träffa nya sjukgymnaster och nya fystränare som får lite nya övningar, som får man lite, ja, lite ny inspiration liksom. Och sen så tycker jag ju att det är väldigt kul att vara i de här delarna av Frankrike också. Alltså även om vi är väldigt begränsade i hur, vi får egentligen inte gå ut härifrån. Alltså från anläggningen på grund av covid då. Men det gör man ju ändå så att säga. på helgerna. Så, och vi bor ju precis vid stranden så att man kan liksom smyga ut. Och, som idag har jag legat och solat i 30 grader och badat. Och det är lite härligare än att vara i Dunkirk där det är lite tröttare väder faktiskt.
Förståeligt. Även om du inte förstår allting då, utifrån de prognoserna du ändå har lyckats snappa upp, vad säger de? Kommer du bli 100 fit igen?
Ja. Mm. Alltså, eller, det väl, vet man väl aldrig i och för sig, men ja, alltså, det är ju en skada som alla andra höll på att säga, att det är klart att det kan väl gå åt helvete också, men det har jag väldigt svårt att tro att det ska nog gå jättebra det här. Men jag kommer inte spela mer den här säsongen och det finns egentligen ingen anledning till det. Vi har bara typ 5-6 matcher kvar och är klara för att vi ska varken vi spelar inte för att åka ut eller för Europaspel eller sådär i och med att det är rakserie.
Och du nu kommer bli bra tills du ska hem till Hallby. Inga problem.
Precis. Men nu har jag åker hem på torsdag igen. Då har jag varit här i 3 veckor och då har jag ju faktiskt okrydd typ haft så här 60 träningspass innanför västen liksom.
Otroligt. Det är mer än vad jag har gjort i hela mitt liv, tror jag.
Ja, men det är, och när man tänker efter så ibland så bara är det ju helt sjukt, för söndagsångesten är ju real alltså. Då vet man att ja, okej, nu har jag 5 dagar på mig, det ska betas av 20 till 25 träningspass liksom. Så att vi får se. Men nu åker jag som sagt hem på torsdag, så att nu har jag bara 3 dagar av träning kvar här. Men jag hade kunnat stanna längre faktiskt.
Mm. Men det är ju vad du gör själv på hemmaplan sen som betyder något om du ska vinna 250 000.
I Biggest Loser menar du?
Ja.
Ja.
Du måste ju kämpa på nu när du är utanför slottet.
Jo, men och lite så är det faktiskt. Att, som sagt, jag har ju den franska försäsongen över sommaren är lite slappare än vad man är van vid. Men jag vet hur viktigt det är. Alltså, när jag var skadad förr, jag har varit ganska förskonad från skador. Men det som nästan satt största avtrycket i längden är ju att man generellt går ner sig träningsmässigt. Och tycker jag. Och det är det som sen påverkar mer säsongen efter, att man inte har tränat ordentligt under en längre period liksom. Så att det är ju att liksom den jakten för att komma tillbaka och bli 100% den börjar ju typ nu liksom.
Du brukar väl också smygträna lite på försäsongen med Bayern?
Det har hänt. Det har hänt. Men det är viktigt att hålla igång.
Mm. Jag var ju och scoutade Bayerns försäsong i torsdags.
För ja, varför var du det?
Jag råkade vara i Eriksdalshallen när Bayern gjorde sitt fys. Och då tänkte jag kan ändå kolla igenom truppen och se om de har smugit in något nytt nyförvärv där. Men det hade de inte.
Och vad gjorde du där?
Jag jobbar ju som lärare, va? Och vi hade någon slags idrottsdag i Eriksdalshallen. Jag jobbar ju på Södermalm då. Så att det är där vi har våra sådana grejer. Men det var nice. Fick träffa Dolken lite och retas lite med Kalle Mattsson nu när han börjat ha skjorta på sig. En ny grej han har lagt sig till.
VD nu, vet du.
Ja, precis.
Så är det när de kommer upp sig i samhället.
Men det är också, Kalle Mattsson har faktiskt skjorta för att han får inte på sig vanliga tröjor över sitt enorma huvud. Så att han behöver liksom något som knäpps på framsidan.
Det sägs ju att även ledarstaben kommer ha skjortor på matchen nästa säsong. Som basketcoacherna har.
Att i Bayern?
Liksom, att det är en del av den nya profilen Hammarby handboll liksom, med vd och basket, alltså kostym på bänken och sånt.
Jag hade faktiskt Kalle Mattsson, han torskade ett vad då när jag spelade, under min tid i Hammarby, torskade han ett vad om, jag kommer inte ihåg om det var, om vi går till slutspel eller om vi håller oss kvar, någonting. Att han fick coacha en match i kostym. Det finns det säkert bilder på någonstans.
Det ska vi leta upp. Du, nu kommer möjligen den här säsongens sämsta radioövergång, så håll i er nu då. Inte mycket handboll i södra Frankrike, säger du, Josef. Men i Montpellier, där har de spelat Champions League-kvartsfinal i veckan. Nu får du göra jobbet som utrikeskorrespondent. Hur gick det för Montpellier när de ställdes emot Kielce i första av 2 kvartsfinaler?
Ja, och jag har ju jag spelade ju Champions League förra säsongen och har gjort det.
Ooh.
Ja, precis.
Skritt.
Men det som, alltså, Champions League måste ju göra om sitt koncept, för det är så ointressant, tycker jag.
Ja, du har helt rätt.
Men det är ju faktiskt nu det börjar hända lite grejer ändå. Kvartsfinalerna och Final Four-konceptet är ju trots allt en succé, och kvartsfinalerna ska de ju inte ta bort, liksom. Men
det är alldeles lagom att komma in nu i Champions League. Jag tycker man kan helt ignorera gruppspelet och så kan man kika in nu.
Exakt. Och däremot då kommer du faktiskt bli besviken om det var, för att det är ganska så klart på de flesta håll och kanter. Alltså Kielce vann ganska stabilt och komfortabelt nere i Montpellier, kommer garanterat, det är dumt att garantera, men de kommer ju göra jobbet hemma och gå till Final Four.
Noterade att Alex Dutjebajev var tillbaks och gjorde det bra.
Ja, nej, verkligen. Han började på bänken visserligen, men han är ju otroligt skicklig. Och ja, Kielce är faktiskt ett väldigt roligt lag att kolla på, tycker jag. Och blir väl bara ännu mer spännande med svenska ögon nästa säsong när Elias Stenman går dit också.
Får jag bara stå på det där? Tror du att han kommer ett spela i Kielce nästa säsong, eller tror du att de har värvat honom för att låna ut honom? Och två, om han spelar, tror du han kommer få speltid?
Ja, alltså jag tror inte att han, för att hade de värvat honom för att låna ut honom, då hade de redan lånat ut honom, tror jag.
Okay.
Alltså när de värvade, de har ju till exempel värvat Halil Jaganjac från Nexe, som ju är Final Four. Han har väl varit den bästa spelaren i den här European League då, som Charlie tycker om.
Den näst bästa gruppen.
Och han värvade dem, skrev långt kontrakt och lånade ut, alltså presenterade samma dag i Rhein-Neckar Löwen i 3 år. De förlängde med en högernia som jag nu har tappat namnet på. Och lånade, alltså de har redan offentliggjort de lånen som de kommer ha, tror jag. Så att jag tror definitivt att han har möjlighet. Sen det är klart, kanske att det blir mycket bänk när de möter Montpellier borta även nästa år. Men jag tror att ändå att det finns en, att han kommer vara där, liksom. Men och i de andra kvartsfinalerna, om man ska gå vidare lite, så Aalborg, som ju är kom ju till final förra året, och jag blev ju, det förvånade ju mig väldigt mycket. Jag tycker inte att de har ett så pass individuellt skickligt lag som många av de andra lagen. Däremot har de ju det som kanske Veszprém ibland saknar, just det här lagspelet och den skandinaviska stilen, liksom. Men så har de ju börjat hämta bättre och bättre spelare, och värvade Aron Palmarsson inför i år, men och vann ju gruppen dessutom i Champions League, så att det har ju gått väldigt bra. Men nu förlorade de ju med 7 bollar nere i Veszprém, och det tror jag blir lite väl mycket för att kunna hämta upp i returen, så den känns också ganska så avgjord. Barcelona slog Flensburg, alltså de höll på att förnedra dem nästan i första halvlek, men Flensburg höjde sig till den andra, kom tillbaka, gjorde det jämnare, men Barca vann, ja, relativt komfortabelt ändå. Och den blev också väldigt alltså Barcelona förlorar typ aldrig hemma, liksom.
Ja, men 3 av 4 avgjorda i stort sett.
Ja, exakt. Och jag skulle även säga PSG Kiel, jag tror att den, om det blev lika.
Det blev det 30-30.
Ja, och det är klart att PSG kan ju vinna i Kiel. Men man får ändå säga att det är ganska stor favorit på att Kiel går vidare även där.
Så det blir ett jävligt fint Final Four då, i och för sig, om alla de här går vidare.
Ja, verkligen. Alltså det är ju, ja, de kanske alla 4 största lagen vi har ur liksom flera hänseenden, inte bara trupp men också publikmässigt, ja, kanske inte Barcelona då, men kommer göra ett mäktigt Final Four i alla fall.
Det godaste med Champions League för mig är ju Flensburgs lila dräkter som de ofta rockar. Fan vad snygga de är.
Väldigt läckra faktiskt.
Det börjar bli trendigare och trendigare även inom handbollen att man har så här Champions League-specifika ställ som då Flensburg har. Vi borde ringa in Björn Ranelid igen.
Just.
Precis, fan. Precis. Han gillar ju bara brunt nu i och för sig. Han har ju gått, det är ju bara blått och brunt på honom nu.
Han och Glenn alltså.
Ja, lite samma.
Kolla lite fort om jag har Ranelids nummer kvar. Ja, jajamän, det ligger här. Lurar. Så det...
Du får nog raka ditt skägg, Josef, om han ska vara med.
Så är det nog. Ja, tack för den lilla utblicken där. Vi lär väl återkomma till det vad det lider.
Kan säga faktiskt säga en sak, men det ska vara lite utrikeskorre. Ibland, jag är ju väldigt dålig på att... jag är ju herrspelare som tittar väldigt mycket herrhandboll och spelar herrhandboll. Men det har även avgjorts, European League då för damer har avgjorts i helgen. Med ett Final Four i Viborg där Bietigheim slog Viborg i finalen. Och därmed blev European League-mästare på damsidan. MVP blev Smith. Jag tror att den heter Xenia Smith, holländskan som ju är syster till Kai Smith i Magdeburg.
Går bra för familjen Smith.
Mm.
Tack för det, Josef. Jag tänkte att vi skulle göra en grej nu också och det har delvis med min nervositet att göra men också för att jag tänker att det kan bli ett halvkul segment för lyssnarna att lyssna på. Det är ju nämligen All-Star Team-tider nu. Jag tror att alla som har lyssnat på den här podden åtminstone ett tag vet vad vi tycker om att man tar ut All-Star Team innan finalerna har avgjorts eller i det här fallet då innan finalerna ens har börjat spelas. Det är ju för jävla illa och det kommer ni märka också på de All-Star Teamen jag har tagit ut att på vissa ställen så är det jättesvårt att välja för att jag tycker att det står vägen mellan två spelare eller två tränare eller så och de som vinner finalen är förtjänta av platsen. Så ja, med det sagt.
Fick du också påbackning idag, Julien, eller? Det fick jag nämligen.
Ett litet påminnelse sms.
Ja, en liten påminnelse att jag inte hade lämnat in mitt årsrutin på SOE eller handbollsligan. Och sen när jag hade gjort det så fick jag så här... Har du Emil Schelins nummer? Han har inte heller lämnat in sitt.
Nej, men det är sant. Deadline är ju idag, va?
Och då tänker men vi spelar in, ja, söndag.
Ja, exakt. Att man har till 00.00 på
sig. Exakt, du är lärare. Precis. Ja, men så är det ju.
Och
men,
nu är ju klockan 23.18, så det här kommer ju vara inlämnat med god
marginal. Absolut, inga problem. Och dessutom kan du bara lyssna på podden här så kommer ju dit.
Ja, just det. Men den kommer ju släppas efter det. Där, så att
ja, det är sant.
Jag får nog ändå mejla in.
Men vi tycker ju det. Vi håller ju den linjen här. Att ja, hur kan man ha ett årsrutin team innan finalen? Bla, 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 bla. Men jag funderade lite på det idag också. Och tog in det som Josef ofta mycket riktigt påpekar. Att minnet är kort.
Mm.
Och att om man ska vänta till finalen har spelats varje gång med ett All-Star team, då är det ju bara Ystad och Skövde och Sävehof och Skuru i det All-Star teamet. Alltså det är ju så här, om Mattias Helt Jepsen eller Julius Lindskog Andersson bär sitt lag fram till ett guld här nu, så går det ju inte, alltså det är ju så här, men då är klart att en av dem ska in och då faller ju Elias Arshipagötu fastän att han kanske är den bästa mittnian. Alltså jag bara menar, och så kanske det ska vara. Det kanske är den mittnian som för sitt lag till SM-guld som såklart ska ha platsen, det vet jag inte, men jag tror att det är ju anledningen, tror jag, att man väljer att ta ett All-Star team efter grundserien exempelvis och sen kanske köra något annat i slutspel och sådär, och skulle man vänta i final så blir det ju bara, ja, då delar man upp de 7 platserna som finns eller 8 på finallagen helt enkelt.
Jag förstår vad du menar och i de allra flesta fall tror jag du har rätt, men ja, vi kör på så kommer jag stanna till på de ställena där jag tycker att det verkligen är en sån. Den som gör den bästa finalen är värdig av platsen. Och jag tänker då att jag drar igenom All-Star-teamet för handbollsligan respektive SOE. Och så får ni rätta mig där jag har fel. Och om jag tycker att ni har rätt i era rättningar, då uppdaterar jag också mitt All-Star-team innan jag skickar in det då. Så att det...
Fy fan vad svagt.
Alltså jag svagt så in i helvete. Men vi får se också om jag går med på invändningarna. Jag är inte... Ja, vi får se. Men
Och den första i mål, Marcus Holmén.
Vänsterkant, Hampus Dahlgren. Ja. Sen har jag lite skräll på högerkant, Charles Hugosson. Nej, så är det inte. Men den första positionen är också den jag är allra, allra mest tveksam till. Och det är handbollsligans målvakt. Och där har jag... jag landar... Det jag tycker är svårt, här är motiveringen först då. Jag tycker att Kraft ska vara med på det sättet att han tog Ystad IF till final. Jag tycker att Norsten ska vara med i kraft av att han kanske har varit tillsammans med Kraft då, de semifinalernas bästa målvakter och därmed borde vara förtjänt av en plats. Men jag tycker att Obling tar det ändå, för att jag tycker sett över hela säsongen så har Obling i Sävehof varit den bästa målvakten.
Och det var intressant, för att när du sa att vi skulle göra det här lilla segmentet, då tänkte jag att den enda positionen som är helt, helt given är ju Bertram Obling i mål.
Mm. Jag har också Obling. Att Kraft inte ens med diskussionen.
Nej, precis.
Det tycker han har knappt spelat i handbollsligan, på att säga. Men han har missat hela våren. Och det går inte att säga att han inte kommer in och spelar avgörande roll i Fysta. Men det är ju för att Venfeldt och Zetterlund inte har tagit ett skött. För att det är inte så att han ligger upp och nickar på 50% de här matcherna. Så jag säger inte att jag får dissa Kraft, men... Nej, han har inte varit lika vass som Obling.
Nej, plus att Obling var så jävla överlägsen i grundserien. Och har inte varit dålig. Alltså så här, han har inte liksom skjutit bort sig själv, höll jag på att säga. Men han skjuter ju inte. Han har inte sumpat det på egen kraft i slutspelet.
Nej, men bra. Då hade jag rätt. Vänster 6, Viktor Hallén.
Martin Dolk.
Ja, ingenting skulle göra mig gladare än att plocka in Martin Dolk där, men där tycker jag Hallén har varit bättre.
Ja, på vänsterkanten har han ju det. Det är ju bara att det råkar stå V6 jämte Martin Dolks namn. Man gör ju vad som helst för att få in Dolk i ett Allstar-team.
Ja.
Men nej, jag tycker du kan låta Victor så kvar där.
Ja, men då gör jag det.
Jag tycker faktiskt ett alternativ, om jag ska vara lite seriös, är faktiskt Sebastian Spante.
Ja, det håller jag väl till viss del med om. Men jag tycker inte han har varit på den nivån som Hallén.
Nej, inte i slutspelet. Det var ju hans fel att de åkte ut också. Han köta tills en... Eller han uppehöll Apelgren där så att han gick bort sig på bytet och så.
Just det.
Torskade match 2.
Mitt sex då, då rör vi oss till Skövde och så hittar vi Dan Bäck Hansen. Den känner jag mig supertrygg i.
Ja. Tror ni att han blir dömd för nere någon gång under finalserien?
Varför skulle han bli
Nej.
Det?
Ja, precis. Varför skulle han bli det? Såg ni den matchen? Såg ni den matchen när jag typ blev lite sur, eller?
Ja, det var just det jag tänkte på. Och att det jag tänkte på var ju att lite så att... nu har du liksom blottlagt det för alla domare.
Ja, precis. Så att det är någon som kommer bli avblåst så är det bara han. Alla andra spelare är fortfarande fritt fram för de bara, okej, är det så här?
Ja, men för att ibland blir det ju så att det som sägs av experter så att säga blir en allmängiltig sanning. Och nu kan man ju inte... Jag hade inte så här reagerat, så det är inte något som jag kollar efter så noga med och inte reagerar på. Men det är klart att när du sa det, då han är ju jättenere varje gång.
Jag är glad att han ska bli den där gubben som mejlar oss ibland, Bengt eller vad han heter, som alltid tycker att alla är nere och att det är en skam för handbollen. Höger 6, Sebastian Karlsson, Sävehof. Egentligen ganska trygg i den utnämningen också.
Ja, det är ju bara att du sviker din homeboy Hugosson. Det är ju bara det du sitter och grämer över. För annars är det väl ganska tveklöst, eller? Att det är Sebastian
Karlsson.
Ja,
exakt. Jag försökte fundera på alternativ. Albin Selin var väldigt bra i grundserien, men han spelade knappt i slutspelet.
Liksom. Nej, där är ju alltså Hallén. Jävlar vilket slutspel Anton Hallén har gjort. Får vi verkligen säga. Men det har ju Karlsson också.
Ja, det har Karlsson också. Är ju förtjänt av att vara där. Så enkelt är det. Jag tror så här. Får Charles Hugosson spela som första val nästa år, då kommer han nog säkert vara den. Men än så länge.
Det finns inget andra val nu.
Ja, vänster nio då. Här har jag gjort en riktig fuling som jag tänker att ni bör reagera på.
För
här
har du har satt Elias där för att få in helt Jepsen.
Elias Elfsen, Skippa Götte är vänster nio i mitt årsortin.
Ja, det är fusk.
Ja, och det är ju för att jag på mitt nio... Och det, så här är ju grejen. Jag skulle ju vilja ställa upp Josef Pujolskt här. Jag skulle vilja ha tre mittnior på nio meter i år i mitt ålderstid. Jag skulle absolut vilja ha med Elias Elfsen att Skippa Götter som jag nu har på vänster nio. Men jag vill också ha med Mattias Helt Jepsen som jag nu har på mitt nio. Och jag skulle absolut kunna argumentera ganska starkt för att också med Julius Lindskog Andersson som... tyvärr inte kommer med då i mitt åldersortin.
Alltså om det är någonting det här slutspelet och framförallt semifinalerna och man kan dra det, man kan hårdra det över hela säsongen har visat, är det ju vikten
power
av
play- of the mitt nio.
Power ja. Of the mitt nio, vikten av playmakers. Ja. Titta på dem som är i semifinal här nu. Det är de fyra bästa playmakers den här säsongen och de har liksom, det går inte att det går inte att ta bort deras betydelse för de här lagen. Och det femte bästa laget som jag ser det är Malmö. Daniel Ekman. Samma sak där. Och så vidare och så vidare och så vidare.
Sjätte men, bästa, då har vi Kjell. Och, ja.
Ja, precis. Men det kommer aldrig funka att ha de tre ihop.
Nej. Kisslag. Och jag har inte
för
de
att ingen av dem, alltså så här, för att de är bra. Det som gör dem bra är att de fungerar ihop med skickliga ytternior. Mm. Så att jag säger bara det. Jag bara säger det att liksom Josef Pujol så här, han nickar, ja, förstår. Jag vill ha med alla tre. Jag bara säger att det är så jävla viktigt är
mitt. Nej, då ska jag säga så här då, att tänk att det bara tog det 7 år att inse det.
Nej, men jag har inte tjatat med 7 år att inse det.
Jag tjatar hål i huvudet på det. Men det jag ska säga var att som motargument så här, hur de skulle kunna göra det ihop. Får vi faktiskt se nästan svart på vitt nästa år. I alla fall svart på gult då. Mm. I Sävehof. Som ju kommer spela med Moberg och jo. Elias. Berlin är ju kanske inte... Mm. Han är ju inte mitt nio på så sätt. Men han är ju den typen så att säga.
Ja, men att Elias kommer... Alltså att han klarar att gå på vänsternio. Det är ju inget snack. Men jag menar helt Jepsen. Och framförallt Julius Lindskog Anderssons storhet är ju hans tempoväxlingar som får ytternio att komma i perfekt timing. Och så skitsamma. Vi behöver inte fastna där. Jag tycker att du fuskar ju där. Men jag förstår ju varför du fuskar.
Sån är jag. Nu har jag fuskat och mitt lag kommer att vara bättre än ditt. Så nu ser jag på det att du blir lite sur för det. Men Elias Helt Jepsen. Och sen på höger nio så har vi Jack Turin då. Kommer passa som mitt lag. Handen i handske i det här gänget ju. Två gubbar som bara skapar läget till honom och måste fan bomba.
Har ni någon försvarsspelare och MVP också och sånt?
Det kommer. Vi rappar lite. För i försvar då så har jag Filip Stenman. Här tycker jag det är svårt. Jag tycker fan, det här ska jag vara helt transparent. Jag tycker det är svårt att se vem som är den bästa försvarsspelaren i ett lag som ställer upp liksom med 2-3 år. Man kan se så här, ja, men de har ett välfungerande försvar. Men vem är egentligen bäst av Anton Månsson och Filip Stenman? Vem är bäst av Rex Blom och Dan Beck Hansen? Alltså så här, och i samband med Sävehof, vem är bäst av de gubbarna där? Ja.
Ja, men vill du ha ett litet så här fingertips? Eller ett litet tips på hur man kan se. Det är faktiskt oftast den som laget själva tycker är bäst sätter dem på höger tre.
Ja, men det knepet känner jag till.
För att det är mycket mer, man får liksom mycket mer, ja, du får mycket mer att göra så att säga på höger tre än på vänster tre. Och det är ju därför till exempel...
Jag lärde mig det tror jag i landslagsdiskussionen vi hade i januari.
Ja, mm. Ja nej, men precis. Och ta till exempel, jag tycker att en grej som jag inte riktigt tycker har blivit blottlagt är att jag tycker att Dan Beck Hansen är ganska dålig i försvar faktiskt. Men jag tycker inte att lag utnyttjar det, och det är delvis för att han står på vänster tre och att det inte är liksom lika naturligt för lag att attackera mot det, utan då sätter de ju Rex Blom på höger tre. Men jag tycker att Filip Stenman är ett bra val, absolut.
Skönt. Och sen tycker jag då den som är allra mest avgörande av hur det går i finalen, nämligen vem som ska in som tränare i All-Star Team. Jag tycker att det är så pass enkelt som att Henrik Signell ska ha den om de vinner guld. Och jag tycker att Oscar Kalén ska ha den om de vinner guld. Nu tror jag lite mer på Skövde och därför kommer jag ge den till Signell. Och jag tycker också att han... Det var... På förhand så tyckte jag att Ystad var närmare att komma till final än Skövde. Och därför tycker jag Signell har gjort ett lite bättre jobb.
Mm. Ja, du argumenterar väldigt bra. Som Bengt Brylde hade sagt i moraltestet till P3.
Ja. MVP Elias Elfsen Askipagötu. Inget snack. Och där tror jag att många kommer göra en fegis att ta ut en gubbe i All-Star-teamet och en annan som MVP. Och det tycker jag, det är inte bara fusk. Det är direkt fel. Ja, ja, det är... Ska man vara den mest värdefulla spelaren, då är man ju också bäst på sin position. Naturligtvis.
Ja.
Charlie. Jag tog ju Jerry Hallbäck som tränare. De åkte ju inte ut.
Ja, det är snyggt. Det tycker jag du gör rätt i. Den ska han ha.
Ja, jag tycker, ska säga, jag tycker att du är lite taskig mot Mikael Apelgren där. För de vann ändå grundserien och kuppen. Och
men det är bara i Norge man bryr sig om grundserien.
Grundserien skiter jag blanka fan i, ska jag säga, när det ska
ja, fast det säger ändå att... Ja, alltså som titel, ja, det håller jag helt med om. Men det säger ändå någonting om att de har varit bäst över tid. Och att det ska man också premiera.
Nej, men alltså du har helt rätt. Men det är också en diskussion om...
förutsättningar. Alltså
ja, förutsättningar, förväntningar och vad som har hänt den här säsongen. För jag håller ju Mikael Apelgren som den bästa tränaren i handbollsligan. Men, jo, men det är ju ändå så att de åkte ut mot Ystad och jag är sjukt imponerad över vad Oscar Kalén har gjort med Ystad. Verkligen. Så därför väger hans tränargärning den här säsongen över. Alltså så här, ja, du förstår ju resonemanget.
Exakt, och jag ville bara typ att hans namn skulle nämnas.
Men det är för att du älskar Sebov.
Emils, ja, jag är gulsvart. I och med att han inte ens nämndes i diskussionen så ville jag flika in det.
Jag tycker också man kan nämna egentligen Folgren där också och Roganovic också som de två tränarna som kanske har överpresterat mest sett till manskap och sådär. Men det är inte tillräckligt för att komma in här. Då går vi över till SHE då. Målvakt i SHE-laget har jag Gry Bergdahl.
Mm. Sofie Börjesson.
Ja, det är ju de. Ja, det är väldigt, Nordström var två väldigt fina målvakten jag valt där, gubbar.
Ja, Bergdahl. Sen är det är väldigt skurutungt. Jag känner redan nu Emil Berggrens arga blick och alla andra Sävehofare också. Det är mycket, mycket skuru. Jag vet inte om det är... Jag vet egentligen inte. Det kan vara att jag har sett skuru väldigt mycket mer än vad jag har sett Sävehof. Vilket gör att jag är lite, har lite lättare att ta det där också. Men sen tror jag också att... Skuru har ju den grejen att de har en väldigt tight startsexa där alla de sex första spelarna i startsexan är väldigt bra och sen ja, kanske inte så mycket rulla runt och så.
Nej, jag köper ditt resonemang faktiskt, för att jag kommer faktiskt att tänka på en sak angående Sävehof deras damlag och herrlagstruppen. Alltså de konkurrerar ju lite med varandra på så sätt att alltså det är ju en ekonomi så att säga som ska betala för bägge trupperna. Och Sävehof dam har ju en enorm bredd på sin trupp. Mm. Men Sävehof herr har en väldigt smal trupp. Så där kan man nästan tycka att de har kommit lite snett i balansen mellan sitt herr- och damlag.
Men det är också fel att säga att de har en smal trupp. De har ju en smal trupp för att Adam Blanche och Olle Ek har dragit korsbandet. De hade ju för fan en fullsketen trupp och tog dessutom in Jonathan Stenbecken utan att riktigt veta vad de skulle använda honom till. Så att den är ju inte så jävla smal. Inte. Alexander Westby och Spante. Du, liksom så här, du tog upp Spante i snacket om ett All-Star team för att så bra han vart. Och då är inte han egentligen första gubben när säsongen startar och så vidare.
Gissim har också varit borta mycket för annars har de två högernior.
Ja, de har tre vänsterhänta högernior. De har inte en smal trupp.
Men ska jag säga att jag håller med till viss del. Men att jag tycker att på vissa positioner, alltså har du till exempel på yttersexer, där spelar det inte, där behöver du inte vara lika bred liksom. De är lite tunn på de tunga positionerna, så tunn på de tunga positionerna, så att säga. Tycker jag ändå.
På grund av skador, ja. Alltså, så här, att ha en mittsexuppställning med Felix Möller, Adam Blanche och extra knäckande Jonathan Stenbecken, det är liksom inte tunt.
Alltså, att ha 2-0-0-er varav den ena då, Adam Blanche. Ja, men inte kanske står i så högt förtroende. Så han hade ju nog inte spelat så mycket oavsett. Korsbandsskada kan ju anses vara tunt.
Men nu ska vi gå vidare, för nu ska jag ge vänstersexpositionen till Elin Hansson. Och jag tänker bara rulla vidare, för det blir
skuld. Ellen Voitilainen, Daniela Dion.
Men alla sexmeterspositioner går till Skuru. Det är Vilma Matthijs i mitten och sen är det Klara Bergsten till höger.
Högersex tycker jag att... Jo, hon har varit väldigt duktig i slutspelet också. Jag gav den, delade väl ut ett grund All-Star team gjorde väl efter grundserien, eller? Vi har väl haft den här diskussionen lite.
Ja, exakt. Det
var då valde ju bägge Sevås damkanter, alltså Lundström fram tills att hon blev skadad och sen hennes danska ersättare. Men nu med tanke på då slutspelet som den danska ersättaren har haft, som jag nu inte kommer ihåg vad hon heter.
Tolstrup. Men hon har inte varit så bra. Inte så bra. Alltså Pettersson har varit bättre. Bergsten.
Pettersson som Pettersson,
va? Pettersson. Ja, jag kommer bara säga Bergsten. Ja. Trött på det nu.
Ja, okej.
Okay. Ja, den är väl... Den är inga tydliga mothugg då i alla fall.
Nej. Jag tänker inte hugga.
Nej. Vänster nio, jag menar Roberts. Mitt nio, Alexander Bjärrenholt, då är vi där i Skuru igen. Och det blir Sara Johansson till höger. Välförtjänt ju med den nyutnämnda landslagsplatsen och allt.
Ja, jag har satt Bjärrenholt på höger nio, för det är där hon spelar och gör alla sina poäng.
Jag var på väg dit, men i grundserien så har hon ju ändå spelat en del mitt nio när De Jong var borta och sådär.
Jo.
Det hade också varit för sjukt att ta ut De Jong på mitten, Bjärrenholt till höger. Då hade det varit Skuru rätt igenom i mitt lag.
Ja, det är därför då. Så att egentligen tycker du att De Jong ska in där?
Ja.
Men en sån som Emma Navne då, är hon inte...
Hon är inte riktigt min... Hon är inte min typ av mittnia, ska jag säga.
Hon inte är... din cup of tea, för hon spelar liksom inte i grönvit, tror jag.
Nej, hon är jätteduktig, men hon är alldeles för ojämn för min smak. Och framförallt om man ska vara mittnia, tycker jag att då är en av de viktigaste grejerna att man är konsistent.
Jag tycker hon har varit ganska så svag i slutspelet också. Eller i semifinalserien.
Så är det. Och försvarare, då hamnar vi i Skuru igen. För då är Ellen Voutilainen.
Jag tycker De Jong är väldigt bra bakåt också.
Det tycker jag också, men hon har ju inte spelat så mycket heller. Det tycker jag gör Voutilainens case lite starkare. Lite taskigt mot De Jong, men hon var ju borta där stora delar.
Ja, hela våren nästan.
Ja. Nu kommer det intressanta då. Vem är årets tränare, Emil Sjölin?
Hamid Kasraj.
Ja, den såg jag inte komma.
Nej, men jag tycker att visst, de har ju såklart gjort det jättebra, både Magnus Oskarsson Söder och Rasmus Åberby, men det är ju förväntat att båda de ska gå till final, så innan guldet har placerats hos någon av dem så tycker jag inte att de riktigt är förtjänta av att bli årets tränare. När guldet har fördelats, möjligen då, men jag tycker ändå att Hamid Kasraj i Kungälv har överpresterat
till dags dato, så har han varit bäst.
Ja, och jag tror fan att jag kommer stå fast vid den även när guldet är utdelat, för så mycket som han har överpresterat jämfört med förväntningarna med Kungälv, så ska han ha den.
Ja, och han är ju också grönvit, så att det är liksom, du kliver inte för långt
precis bort. De behöver inte byta tröjor. Men det är ju faktiskt intressant, för visst blev Jesper Östlund årets tränare förra året i handbollsligan.
Om det var förra eller
året innan. Men någon gång har absolut blivit det.
Ja, okej. Var det, kanske inte, nej, det kanske inte var förra året.
Nej, det var väl Apelgren.
Ja, okej. Ja. För det var ju annars det intressanta att apropå det vi pratade om, att förväntningarna på Sävehof och Apelgren var att de skulle vinna, och då gjorde de det. Och då liksom så här, du gjorde så här, förväntat beteende premieras ej, så vi kommer ge årets tränare till någon som inte gick till slutspel. Det var ju taken då. Men så blev det inte så. Så att, det finns ju inget intressant alls i den spaningen, eftersom den inte har hänt.
Nej, och sen så har vi då Jamina Roberts som MVP. Den är ju untouchable, tänker jag.
Ja. Ja, visst. Nej, men ta du och skicka iväg det här. Du har ju 17 minuter på dig.
Yes. Fan vad gött. All right. Då säger vi väl det för den här gången då. Ett stort tack till Charlie, Josef och våra patrons och alla andra som lyssnar också.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.